I det här avsnittet så är jag med mig Magnus Söderman från föreningen Det fria Sverige för att prata om den mordbrand som ägde rum mot Svenskarnas hus i Skåne. Och vill ni vara med och hjälpa föreningen Det fria Sverige i deras arbete så kan ni gå in på deras hemsida som är detfriasverige.se. Och vill ni vara med och stötta podden och mitt arbete så kan ni göra det på Swish 123-0265-298. Och så kan ni bli betalande prenumerant på jonasnilsson.substack.com. Men nu över till mitt samtal med Magnus. Du kan väl bara gå igenom vad det är som har hänt här?
Ja, alltså om vi börjar från början så har ju vi i föreningen Det fria Sverige under en längre period arbetat med att införskaffa en fastighet i Skåne och Sjöbo närmare bestämt. Och det har ju varit ett arbete som tar tid. Man ska hitta ett objekt och sen så är det förhandlingar och det är hela den biten. Men till sist så hamnade vi där. Vi kunde slutföra köpet och få tillträde som är tänkt då den 19 maj, om jag inte missminner mig. Den 1 juni var det då tänkt att vi skulle ha en stor invigningsfest för Svenskarnas hus Skåne, alltså Svenskarnas hus nummer 2. Nummer 1 finns ju i Älgarås i Västra Götaland. Så det var det som så att säga byggde upp till detta, och under den här perioden har vi från föreningens sida hjälpt ägaren med att flytta ut saker, och att vi har också börjat renovera en av fastigheterna på tomten och arbeta på tomten och så vidare för att göra det här då så smidigt som möjligt. Och den arbetet har ju gått jättebra, och som alla som är delaktig i någon form av ideell verksamhet, så när man har ett mål, ett gemensamt mål, så blir det väldigt mycket enklare, ett tydligt mål. Här hade vi ju verkligen det, så att många människor slöt upp och vi såg en liksom, alltså att energin tilltog lokalt också, att allt fler då ville vara delaktiga, även om vi av uppenbara skäl höll det här väldigt, väldigt nära oss själva då, för att risken för olika typer av attentat och sådär finns ju alltid med, tyvärr. Och det som sedermera hände var ju det att den 20 april på förmiddagen, morgonen förmiddagen, så larmas vi och de som bor där nere då lokalt utav grannar till fastigheten, som berättar att det brinner. Man ser rökutvecklingen från ganska långt håll. Räddningstjänsten tillkallas, brandkåren kommer. Våra killar och tjejer kommer dit och tvingas då se hur en underbart vacker fastighet från 1905, en fastighet som i bygden var en pärla som alla i den här närområdet då uppskattade och tyckte att det här var ett otroligt vackert hus med stort värde just för bygden. Att det står då i ljusan låga. Och den granne som kom dit först av alla och försökte släcka, han kunde påvisa då att branden hade börjat på ena så att säga hörnet, det hörn av huset som låg gömt mot vägen som var på baksidan. Och det var rätt tydligt att någonting brandfarligt hade kastats på fasaden på hörnet, som sen då elden hade sökt sig uppåt och tagit sig i vinden och bjälklag, och sen ja, var huset övertänt på väldigt kort tid. Så att han gjorde vad han kunde, kom dit med traktor och vattentank, men kunde tyvärr inte hindra det här från att hända. Och när brandkåren sedermera kom så var väl huset i princip övertänt, och man såg till att det fick brinna ner så långt det kunde då, och rädda övriga fastigheter på tomten. Och det var det som så att säga då hände den 20 april.
Ja. Det utreds som mordbrand, om jag har förstått det rätt, av polisen just nu.
Ja, just nu så gör det. Initialt så kan vi konstatera, efter att ha pratat med de ansvariga från föreningen lokalt att polisen var inte så intresserade vad den känsla de fick. När polisen kom dit så spärrade man inte av platsen. Man satte inte upp den här polisavspärrningsbanden. Utan räddningstjänsten blev tillfrågad eller erbjöd sig att vi kan väl spärra av efter att polisen hade sagt nej. Och det finns en viktig distinktion här nämligen. Och det är att ett polisavspärrningsband är så att säga skyddat av lag. Du får verkligen inte gå förbi det. Det är olagligt. Mm. Medan ett avspärrningsband bara så där generellt, det kan du liksom passera förbi utan att det juridiskt egentligen spelar en roll. Så att det finns en distinktion att göra, och polisen var inte intresserad av att...
Det är som en brottsplats.
Nej, precis. Det är som att man inte ville det. Man var heller inte särskilt intresserad av vissa fynd som våra medlemmar hade gjort. Ett lock till exempel till en dunk eller annat plastföremål som inte hade där att göra. Det var man inte intresserad av heller. Ärligt talat så verkar det inte som att man gjorde någon större undersökning. Och initialt så var alltså rubriceringen, nu ska vi se, jag kommer inte exakt ihåg, men någon form av så här skadegörelse genom eld eller någonting. Alltså inte mordbrand. Vilket är fullständigt groteskt i sammanhanget. Men du har en stor fastighet. Folk var ju här och sov ibland och så vidare. Det är ett boningshus. Ett fullt fungerande boningshus. Men man skriver inte mordbrand. Det tar ett par dagar. Igår eller förrgår när det nu var så läste vi i tidningen. Jag tror att till och med var Samnytt som skrev om detta. Och där uttalar sig polisen om att jo då, vi utrydde det som mordbrand. Så att många dagar har gått innan de kan rubriceras som mordbrand. Vilket betyder att spår och liknande är väl i princip borta vid det här laget.
Mm. Och det känns ju som att, inte känns, jag använder alldeles för snällt språkbruk, men att det är väldigt systematiskt. Jag tycker det finns några intressanta poänger som man kan göra utav det som har hänt nu den senaste veckan. Det första är ju bara självaste behovet utav det fria Sverige och varför de här svenskarnas hus existerar. Att det är väldigt problematiskt för människor. Om de är etnisk svenskar och pratar utifrån egen grupps intresse att få nyttja det allmänna rummet. Att få hyra kommunala lokaler. Att vi får jättegärna hyra privata lokaler tills vi går ut med adressen och de privata näringsidkarna blir hotade av vänstern. Och deras upplevelse av att göra en polisanmälan är ju tvåfalt. Dels så är ju den erfarenheten att polisen gärna nedspela sådana här saker, att det ligger det sentimentet som inte kommer från Fredrik Reinfeldt eller Göran Karlsson, men som jag tycker manifesteras av de två statsministrarna på ett bra sätt, att Sverigevänner, människor som säger att vi har problem med det här landet och pratar utifrån att det finns ett svenskt intresse och den här förda politiken ligger inte i vårt intresse, ja, men då har vi gjort en gruppkategorisering och då får vi skylla oss själva när sånt här händer. Och så ser man de här privata näringsidkarna som gärna hade hyrt ut lokaler till Sverigevänner väljer att inte göra det på grund av att det finns inget rättsstöd från etablissemanget och det finns en enorm hotbild från de vänstergrupperingar som utövar de här påtryckningarna mot dem. Så det är ju en sida av bladet av varför ni behövs och de här husen behövs. Och i samma vågskål kan man ju också lägga till kampen över hur svårt det är att få till de här husen. Någonting som för en icke-politisk eller icke-kontroversiell eller en grupp som inte tar, eller en förening som inte tar vår grupps intresse i beaktande, inte skulle ha några problem med att tillförskaffa sig en herrgård. Så det är den här uppförsbacken vi har att göra med. Och sen så läggs det på ett till lager av att det blir helt tyst när vi blir utsatta för våld. Och här blev ju den här kontrasten så enormt tydlig när AFA-grundaren Mattias Våg bara några dagar senare blev... Jag är inte helt införstått i vad som har hänt, men fall det var några örfilar som utdelades så han kunde hålla i sitt föredrag efter och han behövde inte åka till sjukhuset. Så allvarlighetsgraden av det var ju tämligen låg i jämförelse för vi jämför det med till exempel mordbrand eller de andra attentaten som har hänt mot Sverigevänner tidigare. Och här rycker statsministern ut och tillkallar ett krismöte samtidigt som det är helt tyst från det politiska och mediala etablissemanget rörande det här mordbranden. Har du några tankar på det?
Ja, alltså om man tittar på händelsen i Gubbängen och låt oss nu bara för argumentationens skull, låt oss inte gräva ner oss i eventuella idéer om vad som händer eller inte händer, utan låt oss ta det för vad de säger hände. Det vill säga vi låter narrativet vara det som Mattias Våg med flera hävdar. Då kom det alltså fem personer som kastade in någon form utav röd rökfackla i den här lokalen. De sprayade också sån här legal skyddsspray, alltså färgspray runt sig, så att några äldre personer fick lite bekymmer med andningen. Det kan vara lite besvärande att få den där sprayen på sig. Och så skulle då någon av de här personerna eller flera sprungit in och, som jag sett Mattias Våg säga i efterhand, göra lite som i huliganslagsmål, det vill säga att man vevar snabbt och springer därifrån. Så att han under väldigt kort tid, han säger 2 minuter tror jag själv, men betydligt kortare misstänker jag i sådana fall, fick då motta några liksom halvbra eller halvdåliga smällar.
Alla som vill förstå hur länge 2 minuter är, sätt på en UFC-match och kolla på klockan och se slagen hagla i 2 minuter.
Mm.
Och bara känn hur tiden står stilla där och hur mycket skada som faktiskt åsamkas, speciellt om det skulle vara flera aktörer mot den. Jag vill bara flika in det att folk har en... Jag säger inte att han ljuger. Jag tror att det är lite ett mänskligt drag att saker händer på 5 sekunder och det upplevs som 5 minuter.
Mm. Ja, men precis. Visst är det så. Och Mattias Våg då, tur för honom, kommer därifrån utan en enda skada, som han själv säger. Han blev överhuvudtaget inte skadad trots denna kavalkad utav slag och sedermera sparkar.
Det är också ganska intressant hur man ska måla upp sig som protagonist, att men här finns det ett allvarligt hot mot mig, men jag är så kapabel så att det berör mig inte riktigt. Det är så här 2 sidor av myntet som inte riktigt passar.
Nej, verkligen inte. Och jag menar, jag har ju råkat ut för politiskt våld jag också. Jag blev överfallen och misshandlad. Jag var inte lika lycklig som han, kan säga, utan det gör ont och det går fort. Och den mänskliga kroppen är ganska skör också. Men i alla fall, låt oss nu säga att det var det som hände och de här människorna sprang därifrån. Det finns ju inga personer gripna. Expo som var på plats säger att de inte kände igen någon av gärningsmännen. Men däremot är alla överens om att det kändes som att det var nazister. Och det är så långt vi har kommit. Det finns ingenting annat än att det känns som att det var nazister, för att nazister för många år sedan då ska vi se vart de var då, det var också där ute på Söderort någonstans, liksom kom, fast då på ett helt annat sätt, och visade upp sig och så blev det slagsmål. Men enligt dem på plats då, så var det här typiskt nazister. Och det räckte för att en samlad vänster, en samlad höger i form av då moderater och kristdemokrater, vi kallar dem för höger, den konservativa falangen då, den enda som vi kanske har på något sätt då, eller som åtminstone själva delvis kallar sig det, samtliga skribenter från liksom vänstern till Sakine Madon, egentligen då. Jag har inte sett Teodorescu och jag har inte sett Ivar Arp, i all heder till dem om de inte har uttalat sig. Men överhuvudtaget alla andra då, inklusive som du sa statsministern, alla partiledare gick ut och sa att det här är ett nazistiskt överfall på liksom en vänster opposition, och det här är fruktansvärt och på alla sätt och vis förkastligt. Och samtliga medier och liknande går ut och säger att det här, så här kan man inte ha det. Och att det är nazister är alla överens om, och man behöver egentligen inte bevisa det på något sätt, verkar det som, utan man bara säger det. Och som du säger då, någon dag efter så går vi till sist ut och berättar om det som har hänt i Skåne. Och bevisläget, om vi nu kallar det för det, är ju precis detsamma. Jag säger inte att det inte var nazister som gjorde det som man säger har hänt i Gubbänning. Jag vet inte. Polisen utreder. Polisen har inte sagt någonting mer än att de utreder brott. Och vi vet inte. Så låt oss då bara konstatera att vi vet inte. Och de vet inte. Men hela då Sverige någonstans ska tillsammans och i samråd fördöma då den här nazistattacken. Samtidigt så säger man överhuvudtaget inte ett ord om det som har hänt i Skåne. Och det som är liksom intressant i sammanhanget är att du har en AFA-grundare och en fortsatt aktiv inom den autonoma vänstermiljön, Mattias Våg, som då inom citationstecknet offer. Alltså det här är människor, om du tänker på vilka Vänsterpartiet och liknande har att göra med, det är människor som skulle vilja se sådana som Ulf Kristersson och Ebba Busch, de skulle vilja se dem i gulag. På riktigt är det människor som vill se våld och grovt våld användas mot alla som de betraktar som höger. Magdalena Andersson i Socialdemokraterna och andra har ju använt ord som fascism eller nästan fascistanstrukna gentemot Tidöpartierna och i synnerhet mot Sverigedemokraterna. Det är människor man vill skada. Och samtidigt så väljer Jimmy Åkesson och andra att knäböja inför denna vänster och att se det återigen. Jag trodde, Jonas, att vi hade kommit längre. Jag trodde att den svenska så kallade högern hade lärt sig någonting, men uppenbarligen inte ens Sverigedemokraterna. Total tystnad gentemot det som har hänt i Skåne. Total underkastelse gentemot vänstern i Gubbängen. Det är skamligt.
Ja, verkligen. Nej, jag håller med. Det finns mycket att önska av Sverigedemokraterna. Och jag tror varför Moderater och borgerligheten tillsammans med, man kan ju prata om sjuklöven eller hela etablissemanget, får man använda det uttrycket, gärna faller tillbaka på det här nazistspöket. Är ju, och det är ju verkligen ett spöke, de håller ju upp någonting som inte finns. Och det, då menar jag, även fast det skulle visa sig att det var en handfull nazister som attackerade Expo, för det finns ingen nazistisk gruppering i Sverige som utmanar makten på, inte ens på lokal nivå, än mindre på fundamental nivå. Det existerar inte. Men det är väldigt tacksamt med en antagonist för det här etablissemanget, för den här makteliten. För det gör primärt två saker. Dels så riktas det bort mot samhällets antagonister som är deras skyddslingar, som är vår maktelits allierade i det här globala projektet. De här gängkriminaliteten som kom med invandringen och sånt där. Det hör ihop med de globala ambitionerna av att luckra upp nationalstaten. Så det blir väldigt tacksamt att rikta bort fokuset att nämen, här är hotet. Samtidigt som att man får en hotbild. Nu blev det inte så starkt, jag tänker att vi kan gå in på det senare. Men tar man till exempel covid, vi hade en ganska stor schism i Sverige. Men kollar man på andra länder så är det ju någonting som enar ganska bra när man får en antagonist som känns som att om det här är ett existentiellt hot, vilket de har inte uttryckt sig i form av existentiella termer, de menar på att det är ett hot mot demokratin, vilket i förlängningen, för man ådrar det, är existentiellt för dem. Mm. Vilket inte är sant, det är en ren konstruktion. Och där tyckte jag på din frågeställning om har vi inte vi kommit längre? Så kan man nästan vända på det. För tar man den här, det som hände i Kärrtorp och den efterföljande manifestationen där, ifall det nu var 10 år sedan, jag minns inte när det var, ifall det var 2013 eller något sånt där, så var det tiotusentals människor, om jag inte missminner mig, i motdemonstrationen som följde därefter. Och nu när vi kollar på Gubbängen så rörde det sig om mellan 1000 till 2000 människor. Alltså en fullständig decimering är för snällt att säga, utan en typ inverterad decimering. De fick behålla en decimering.
Ja. Nej, men du har rätt. När man ser på det så, det är viktigt att ta dem. Det är viktigt att ta det klivet bakåt och se då i det här fallet en implosion det har varit. För att det som du säger, det är inte alls samma närvaro, inte ens i media. Det tog inte, alltså SVT liknande, det sköts ju ner för det kom annat som man tog upp. Men det är väl när man är mitt upp i det och när man, utifrån mitt perspektiv nu, så är det fortfarande ganska, det är väldigt nära just med tanke på att vi har den här otroligt Alltså att vi ser det som hände i Skåne och vi ser det som då hade hänt i, eller det som hände sedan mera i Gubbingen. Och när man ser de skillnaderna så blir man blir arg, man blir förbannad. Och ännu mer förbannad blir jag när jag tänker på att reaktionen, det är inte samma sak, men det finns ändå beröringar i form av engagemang. Mordet i Skärholmen, Micke som skjuts i ansiktet framför sin son, som så att säga föregick båda de här händelserna. Inte det fick, alltså det fick inte ens samma mediala och politiska intensitet i avståndstaganden som Gubbängen. Och vänstern generellt, alltså Mattias Våg med flera, de brydde sig ju överhuvudtaget inte om mordet i Skärholmen. Det spelade ingen roll i deras liv. Men däremot det här när Mattias Våg nu målar ut sig själv som ett offer, liksom bara veckorna efter att det som är konsekvensen av han och andras politik spelade ut sig till fullo i Skärholmen, det gör också att det här blir extra svårt att liksom hitta ord, det blir bara superlativ liksom. Det är groteskt.
Nej, men det är väldigt groteskt. Det är först slår de mot oss genom att försöker stänga oss ute från arbetsliv, från det publika livet. Försöker att stänga oss ute från vår mediala plattformar genom diverse censureringar. Vilket de även gjorde innan internet på ett ännu enklare sätt med de olika gatekeepers som fanns. Och sen så slår de oss och ignorerar efterföljden av det. Och sen, och den skålen, den är så full, den är så tung den skålen, så att det inte Atlasberget skulle braka samman om man la det på där, om man skulle försöka summera alla attacker som har skett sedan 80-talet mot människor som har uttalat sig om de här problemen och sagt här är det problem, och sen fått en rejäl snyting som säger att nej, det är du som är problemet för att det är du som pratar om det här. Och sen på andra sidan så har vi, vad jag kan lägga till minnet under det senaste decenniet, så har vi två incidenter och vi har Kärrtorp och där i Gubbängen. Och det är som en pyspunka i jämförelse mot det enorma berg som har varit attacker mot Sverigevännen och decennier. Där, och sen att blåsa upp den här händelsen som om den vore tillhörde den tyngda sidan. Där tycker jag den största förolämpningen är. För det är verkligen att okej, vi blir accepterade ifall vi förnekar verkligheten. Om vi intalar oss själva och ger läpparnas bekännelse till att vi har inte problem med invandring. Vi har inte problem med postmodernismen. Vi har inte problem med könsöverskridande identiteter och könskorrigerande behandlingar på småbarn. Vi har inte de problemen. Allt är frid och fröjd. Och enda anledningen att vi har problem är för att folk påstår att vi har problem, och det är där konflikten ligger. Om vi gör den verklighetsflykten, då accepteras vi. Och det är här någonstans som jag tycker den så här största förelämpningen är. För det är en sån enorm gaslightning av statsministern och hela det här etablissemanget när de då ger den uppmärksamheten till det som skedde i Gubbängen och förtiger det politiska våldet som faktiskt är där ute. Och än mer förelämpande är ju som du säger att Sverigedemokraterna som har varit utsatta för det här i lika stor utsträckning som alla andra inom den nationella scenen. Om kanske inte till och med mer, för att det kostar på mindre att ge sig på en sverigedemokrat på grund av att de tenderar att inte försvara sig på samma sätt som andra nationella grupperingar. Och är idag helt tysta rörande det här.
Nej, precis. Nu har ju då Ulf Kristersson kallat till någon form av möte där Jimmy Åkesson kommer delta för att prata om politisk våld. Jag undrar om han kommer ta upp det som har hänt riktat mot oss eller andra. Det tror jag inte. Jag menar, och bara ta det faktum, 2 år sedan i Luleå eller Umeå så attackeras ett sverigedemokratiskt möte. Man kastar in en röd rökfackla och hotar och stör. Det var i princip ingen som brydde sig. Men som sagt, nu 2 år senare när det här händer, ja, då slår man på stora trumman. Och Det är orättvist, men världen är å andra sidan inte rättvis. Och det här är ju någonting som vi som har varit aktiva under lång tid i flera decennier bara kan konstatera att det är, även om som du säger då, det här som händer i Gubbängen, det är färre som sluter upp, men narrativet, alltså allt det här finns kvar. Och här måste vi förstå hur viktigt det är, två saker. Det ena är den här alternativa, som det fortfarande kallas kanske, jag vet inte, men alltså den här alt-media, vår media, alltså de här poddarna vi gör, ditt arbete, vårt arbete med Svegot och de tidningar, nättidningar och liknande som finns, samt att man hjälper till på sociala medier och delar, och naturligtvis att man bidrar, att man hjälper till, att man betalar för sig så att vi kan fortsätta med detta. För att fortfarande, så när media, gammel media, bestämmer sig, då är det som en vägg, det är som en mur, och vi kan inte bryta igenom den. De är överens om narrativet, och det enda sättet är att, så att säga, ja, inte vet jag, som man gjorde i gamla DDR, flyga över den här muren med en luftballong, vilket är då alternativmedia som här och där lyckas nå ut. Men vi måste förstå också att vi når absolut inte ut så som vi önskar. Det är fortfarande så. Alltså det finns väldigt många i Sverige som fortsatt bara har gammal media. Och det där börjar så sakteliga förändras, men det tar sin lilla tid. Och när vi inte ens får draghjälp från Sverigedemokraterna som skulle kunna nämna någonting, ja, då blir det svårt för oss. Så det är det andra är ju återigen att förstå. Det här är det som jag tror många har svårt att förstå och svårt att ta till sig. Ingen står på vår sida. Ingen gör det. Inte Tidöpartierna, inte vänstern, inte media, inte polisen. De står inte på vår sida, alltså svenskarnas sida. Ibland så är deras så att säga agenda samma som vår. Ytterst sällan, men det händer. Till exempel att man åtminstone nominellt ska dra ner på invandring, eller man ska göra det svårare och så vidare. Det kan ju vi tycka är bra också. Men det är ju ingen av de här människorna eller institutionerna, myndigheterna, media som står på vår sida. Det är bara vi som kan stå på vår sida. Ingen kommer komma och rädda oss. Ingen kommer lyfta ett finger för oss. Utan vi själva måste göra detta. Därför är organisering utanför internet, i det verkliga livet, att bygga våra egna samhällen, våra egna sammanhang, våra egna liksom, trygga platser av avgörande vikt. Till exempel Svenskarnas hus som ska etableras, inte bara i Skåne och inte bara här i Älgarås, utan också på andra platser i Sverige och i Lider.
Det där tycker jag är en sån enormt viktig skiljelinje, att det du beskriver är en väldigt konstruktiv kraft. Att föreningen Det fria Sverige, att ni kan för varje arbetad timme, för varje nedlagd krona, så kan ni visa på någonting som ni har byggt upp som är oberoende utav någon annan. Att er hela verksamheten handlar om att det ska bli bättre och inte på bekostnad utav någon annan. Det finns ingen konfliktlinje mot någon annan gruppering i den verksamheten som ni bedriver. Och sen på andra sidan så har vi Expo som existerar med enda målet av att se till att de människor som väljer att prata om de problem vi har i samhället, att de ska bli utfrysta, ingen ska våga ha med dem att göra. Och de går hårt på det här, och de har varit väldigt framgångsrika. För det är inte bara syftet av att göra illa den enskilda individen eller den organisationen som individen tillhör, utan det handlar ju om att statuera exempel för att människor ska sitta still i båten och inte våga yttra sig själv. Mm. Och det här tror jag är anledningen till varför Sverigedemokraterna, hade vi haft en rimlig partiledare inom Sverigedemokraterna, jag vill inte uttrycka mig för hårt, för jag tycker Jimmie Åkesson är rimlig på, i vissa sammanhang. Men det rimliga vore ju att han nu helt öppet går ut och säger, jag kommer gå på öppningsfirandet här för det här nya huset med förevändningen av att det som har hänt här är helt förkastligt, och det visar jag genom att jag ger mitt stöd till att vara här och att politiskt våld är fel.
Mm. Mm.
Men det gör den inte. Och för det är viktigare för Sverigedemokraterna, för det är en lagsport vi har att göra med här. Mm. Alltså i nästan ordets liksom faktiska bemärkelse. Mm. Och de är så måna om att få spela med motståndarlaget.
Mm.
Och därmed ha någon form av villfarelse att de ska påverka politiken. Och det är bara så här, folk pratar om att vi har SD som ett stödparti till regeringen och invandringen minskar, tror jag till och med att en del uttrycker sig om. Mm. Invandringen minskar inte. Vi tar fortfarande in invandrare. Enda sättet för att invandringen ska minska är att invandrare åker härifrån.
Ja, precis.
Så det enda som har hänt är att vi kanske inte tar in samma extrema, jag tycker fortfarande är en extrem numerär, men att det inte är samma extrema numerär under de värsta krisåren som har varit. Nej, och där precis. Någonstans så tycker jag att vi kanske börjar komma in i någon diskursskillnad över hur man pratar om det. Att, tidigare under de värsta krisåren så var det kanske mer att personen som opponerade sig och bara, men är det här verkligen rimligt då att vi ska ta in så här många? Mm. Att han behövde försvara sig mot känsloargumenten av att du vill inte hjälpa de här människorna. Vad är det för fel på det? Du ser ju att de svälter, de här stackars unga 30-åriga männen som kommer hit och ska gå i vår grundskola. Till att idag så känns det som att det har varit en liten skiftning till att det är inte längre vi som behöver försvara vår ståndpunkt, utan det är mer som att bollen ligger hos de andra, av att de som vill ha en utökad invandring, att det är de som betraktas som lite tokiga och måste försvara deras ståndpunkt.
Absolut, det ser vi. Och det är ju tacknämligt att det är så. Jag bara tänkte på det också, du sa det här att han borde naturligtvis första juni komma till Svenskarnas hus i invigningsfesten, alltså Jimmie Åkesson. Det kommer han ju naturligtvis inte göra.
Det ska läggas till där, att det finns ju en fatwa inom Sverigedemokraterna. Att det finns ju inte en öppen sverigedemokrat som kan gå trots att den personen vill. För det skulle innebära att han blir utesluten.
Precis.
Så det är långt mycket värre än vad man kan tro.
Mm. Absolut. Och här har ju den Sverigevänliga oppositionen något att lära, tycker jag då. Och jag förstår. Jag förstår mycket väl att jag själv i flera sammanhang då kan vara problematisk. Jag förstår det med tanke på den väg jag har vandrat och vad jag har varit engagerad i. Och jag förstår det och jag köper det, och det finns en rimlighet i det. Det intressanta i sammanhanget, kan jag tycka då, det är att se hur då Expressen och Aftonbladet med flera faktiskt lyfter det faktum att Mattias Våg har varit engagerad i våldsvänstern, men de säger också att han under 10 plus år har så att säga arbetat med annat, att han inte längre är det. Vi kan le lite i mjugg åt det, vi kan säga, ja, säkert. Vi vet ju hur engagerad han är. Vi vet ju att han är fortsatt en del av det. Men låt oss ta det på orden. Låt oss säga att han inte är det. Han är inte en del av det. Han kan uttrycka sig skarpt, han kan vara arg, men han är inte en del av den. Så att det är helt okej för statsministern att i det här fallet gå ut och då ge sitt stöd till en före detta våldsvänsteraktivist, ledare och en person som har varit delaktig i att arrangera upplopp och extremt våld mot poliser, mot myndighetspersoner, mot enskilda personer och så vidare. Det ligger liksom i sakens natur om du är medlem i AFA och arbetar. Men det är helt okej. Jag däremot, som har varit engagerad i Fria Sverige med allt vad det innebär, som har en bakgrund i dåvarande svenska motståndsrörelsen och liknande. Jag har varit engagerad sedan jag var 12. Det är klart att man går igenom olika faser. Jag köper att också en sån som Mattias Våg kan gå igenom olika faser. Man tänker efter hur gör man det man ska göra på bästa sätt och så vidare. Men i alla fall, under många, många, många år nu så har jag ju själv, då jag lämnade svenska motståndsrörelsen 2012-2011 om jag inte missminner mig. Så att det är över 10 år sedan som jag då har arbetat med media och jag har arbetat i Det Fria Sverige. Och vad Det Fria Sverige står för kan alla läsa på. Och det spelar ingen roll. Det spelar inte någon roll för någon. Och inte ens för vår egen, så att säga, Sverigevänliga rörelse i förlängningen, utan där sitter människor som inte är med i Sverigedemokraterna utan som kanske ser sig själv som ännu mer radikala och tycker att nej, den här buffliga typen, han har ju lite tatueringar som han gjorde för 30 år sedan som kanske inte är riktigt rumsrena, och han har inte tagit avstånd tillräckligt hårt eller vad det nu kan tyckas vara. Så att man spelar det spelet. Vänstern sluter unisont upp bakom våldsanvändare, bakom människor som Joel då som knivhögg någon och så vidare, och man gör banderoller och man liksom står upp för sina egna. Det spelar ingen roll. Magdalena Andersson har inga problem med att synas. Jag menar, de har Almatea-bombarna fortsatt på tavla i Malmö, tror jag. Alltså, de har inga problem med detta. Medan då den så kallade högen, eller vad vi ska kalla den för, alltid är så rädda, så ängsliga. Och det är också de som kommer nu och blir en del av den Sverigevänliga rörelsen. De är livrädda och tycker att det är fruktansvärt obehagligt. Och så länge man håller på det sättet så säger jag att det blir svårt att manövrera. För att det är ganska många av oss som har varit med länge som är kvar. Och kanske ska man börja se det som en tillgång att det finns de som är kvar och som såg det här för 25-30 år sedan och som lite grann vet hur en slipsten ska dras. Man kanske ska se värdet i det, precis som vänstern de facto ser värdet i sina veteraner.
De flesta människor har ju ett drag utav, och jag tror inte vi är undantagna det heller, men vi ligger definitivt i ett ytterkant åt andra hållet. Men att det finns där att människan kan bli korrupt. Att makt korrumperar och inflytande gör det. Och tar man då till exempel Sverigedemokraterna, så rekryterar de ju hellre någon som svänger från Miljöpartiet eller borgerligheten, Kristdemokraterna eller kanske med sossarna, som utav många gånger när jag betraktar det bara utifrån ser ut som att ja, men vi gör en opportunistisk svängning och följer tidsandan lite. Att okay, ja, men nu är de här konservativa tankarna från Kristdemokraterna lite på nedfart, och vi är ett ganska sekulariserat folk, och mitt eventuella riksdagsinträde om 8 år, hur ser det ut med de här dalande opinionsundersökningarna? Och så söker man sig till ett annat närliggande parti som man skulle kunna fungera i då, vilket då skulle vara Sverigedemokraterna, där man släpps in med öppna armar, för här får man ju då en medlem som har varit respekterad, inte utav en själv utan, men utav ens fiender inom etablissemanget. Och så tror man att man ska få en solid kärna. Nu tror jag att de har en ganska stark machiavelliansk intern politik av en kärna som håller väldigt hårt i det. Men den kommer ju roteras sönder, och det som kommer ta plats därvid är ju den här skadan av medlemmar som har rekryterats på de här grunderna. Och då kan man ju kolla på, och nu pratar jag bara form, jag pratar inte innehåll. Men då kan man kolla på till exempel Sinn Féin och IRA. Över att det är nästan ett kriterie för att du ska in i den politiska sfären att du har visat att du inte är korrumperbar, för att du har varit beredd att ge upp allt för, inom citattecken då, saken, för kampen. Och därför så tror vi på dig att du kan representera oss i de här frågorna, för du kommer inte svika.
Nej, du ser ju samma i ETA till exempel, du ser samma i inom svensk vänster, ärligt talat. Ta sådana som Daniel Riazat och andra som kommer upp sinom Vänsterpartiet. Det är människor som har bevisat. De har bevisat att de är beredda. De är beredda att agera. De är beredda att både ta och ge, så att säga. Och socialdemokratin definitivt, om du tar demokraterna i USA. Det är samma sak där, även om det kanske inte är så att gatutrupperna liksom, så att säga, kommer upp sig. Men de som är lojala, de som är stenhårda, det är de som ser det mera liksom, plockas in i VU och liknande. Och där, av någon anledning, jag tror att det är 1945 som spökar. För den ängsligheten som högern i ett brett perspektiv anammar efter detta. Man är livrädd, fullständigt livrädd för att överhuvudtaget förknippas med någonting som kan liksom härledas ditåt. Och det börjar då, och det är fortfarande det som hämmar. För att högern känner ett behov av, delar av högern i alla fall, känner ett behov av att vara mer avståndstagande än vänstern. Mot det som de kan uppleva som då ha liksom en extrem är, om man så vill. Det har börjat förändras det också, däremot. Vi ser att vissa, jag ska inte nämna namnen, vissa gör inte det längre. De tar inte de avståndstagande. De struntar i vilket och låtsas som det regnar. För att återigen kommer det vara tydligt, och det kommer märkas framöver, att nej, den konservativa, liksom, trötta högern klarar inte av att värna sig. Och då kommer man återigen att komma och knacka på nationalisternas dörrar. Precis som jag läste en intressant analys, om det var i DN eller liknande, där man i klara verba skrev att om Sverige skulle bli attackerat utav, i det fallet då, Ryssland, då måste militären och systemet acceptera att de bästa allierade kommer vara nationalistiska grupperingar, precis som det var och har varit i Ukraina. Det vill säga att medan den större delen av svenska befolkningen kanske inte är så sugna, och medan det finns många som är beredda att förråda, så finns det grupper, och då tar man upp då den här typen av fotbollsintresserade ungdomar och äldre, man tar upp nationalistiska grupper i Sverige. För att man inser att när det blir på riktigt, så finns det då oanständiga människor kvar som är beredda. Och jag tror, Jonas, att det vi kommer få se hända framåt mot valåret som ligger liksom snart inom räckhåll, det är alltså socialdemokratin har gått ut hårt, man kallar tydliga partierna i princip för fascister. Det här som hände i Gubbängen och så vidare, man märker att man försöker fylka skarorna. Jag tror att det kommer kunna bli, alltså jag vet inte hur du kände, men jag kände att jag vaknade upp till nästan 90-talet vid några tillfällen här under dagarna som har gått.
Jag är ju faktiskt förmånen att jag befinner mig i princip så långt ifrån det här fysiskt som man kan komma. Sitter just nu och spelar in det här i en helt magisk botanisk trädgård på 2 hektar som är bakgården på huset som jag hyr tillsammans med familjen. Så får ni höra lite syrsor i bakgrunden, så vet ni varför. Nej, så jag delar inte den känslan, men inte på någon basis på någonting annat än att jag inte har varit närvarande. Jag har faktiskt inte varit så närvarande på internet heller. Men jag har försökt hänga med lite grann.
Mm. Nej, men det är just de här absurditeterna och den här massiva trycket. Du tog upp Reinfeldt och vad heter han då? Persson tidigare, och den typen av så här, nu måste det förbjudas, nu måste vi slå tillbaka. Hela den här retoriken, sedan Magdalena Andersson och Bodin var på besök hos demokraterna i USA, så har de förändrat och blivit stridbara på ett sätt som vi inte har sett tidigare. Senast nu för några dagar sedan gick Bodin ut i DN och sa att om Sverigedemokraterna och Tidepartierna genomdriver de här förbuden av liksom det här lotterispelandet och gamblandet de håller på med,
då är demokratin över.
Ja, inte bara det, utan då sa han att när vi får makten efter nästa val, som vi kommer få, så kommer vi att göra livet surt, svårt för moderater och sverigedemokrater. Det är vad han säger. Finns citerat i DN. Han hotar alltså. Han hotar öppet i DN att om ni gör så mot oss, då kommer vi göra livet svårt för er. Det vill säga att vi kommer att använda den politiska makten för att slå mot er, som de alltid har gjort, men nu gör han det öppet. Och vi ser också hur man har försökt att få Bolin att, så här, vi måste anmäla till polisen, den här El Hadj-historien, då man anmälde till polisen. Man vill anmäla ministrar, man vill anmäla, använda juridiken, precis som i USA. Det är det man målar upp för, och det är det man liksom bjuder in till. Det som händer på gatorna, vi kommer nog få se hur vänstern skruvar upp värmen, för att de vet att media kommer dansa efter deras pipa, och de vet att högern också kommer göra det, men som du var inne på, det har hänt saker som gör att det kanske inte förhoppningsvis blir lika lätt för dem.
Ja, nej, det känns ju, för man bara gör en kort tillbakablick, det är ju lättare att knyta ihop punkterna när man blickar bakåt än framåt. Du var ju med i gamet innan mig, du var ju nästan till och med gammal i gamet när jag hoppade in i matchen. Jag kommer ihåg att du var en av de äldre som skolade oss yngre. Bara över hur vi kan agera i samhället idag, det är gentemot då, det är som dag och natt. Mm. Så att säga att det går åt fel håll, då har man inte zoomat ut riktigt, utan det man gör då är att man zoomar in och kollar på med våra gränser öppna, gängkriminaliteten breder ut sig, vi har förlorat mark som tidigare har kunnat kallats svensk som inte längre kan göra det. Men någonting har börjat hända, och det är att vi börjar se till oss själva och börjar faktiskt ställa oss frågan att finns vi som grupp, kan vi agera som grupp, och vad ligger i vår grupps intresse, och var är vår gruppidentitet? Och alla de här sakerna har ju varit så direkt, alltså att man har ryggat tillbaka på det, att om ska man som vit, för det är i grunden vad det handlar om, för det är inte bara för man kan byta ut svensk mot norsk, dansk, framförallt tysk då kanske, men även i Amerika som för inte så länge sedan var att betrakta som ett anglosaxiskt protestantiskt land, vilket man knappt kan göra idag. Att bara säga de orden att finns det ett egenintresse här, och hur anspelar den här politiken på det egenintressen, så har det funnits ett likhetstecken till nazism eller 1945. Ja. Vilket är helt bizarrt. Och det visar ju bara på vilken makt och indoktrinering de här mörka krafterna har haft över oss under det senaste seklet kanske på sina ställen.
Sen är det, alltså politiken är den strömskulturen. Och jag menar, tittar vi på kulturen nu, lämna politiken där hem, titta på kulturen. Vi har röster, starka röster mot det här med könsbyte. Väldigt starka röster. Nu fick man igenom den här lagen i riksdagen. Så att då kan folk säga att titta, det går åt fel håll. Nej, det gör ju inte det. För att zoomar du ut så ser du fortfarande att i kulturen så kommer det starka röster mot detta. I USA absolut, men också i Sverige. Vi har sett den här dokumentären på SVT och så vidare. Och när det gäller invandring och mångkultur, absolut. Alltså, oj. Och när det gäller liksom hur man ska hantera kriminalitet och liknande. Jag lyssnade på ett avsnitt ur den här podden som heter Sista måltiden, där sitter då ett gäng utlänningar och Chang Frick. Och alltså deras, alltså de går ju nästan längre än de flesta så kallade Sverigevänner gör. Där pratar man om deportation, och man pratar om att gå in i förorten och sparka in dörrar och slita ut människor, och man går in, man är så pass, alltså man är oförsonlig, alltså utlänningarna är oförsonliga mot det som händer. Du har i högre utsträckning att man pratar mer om kvinnor som vill vara hemma med sina barn. Girlboss-fenomenet som från tidigare har liksom börjat ge upp för något som heter soft girl eller vad fan det hette, jag kommer inte ihåg. Men alltså vad det handlar om i princip är att allt fler äldre och yngre, framförallt yngre kvinnor, inser att nej, jag mår så dåligt. Jag mår så dåligt av det liv jag lever. Jag vill vara hemma, jag vill ha barn, jag vill ha en man som bryr sig. Jag vill inte äta piller. Jag vill inte äta piller för att kunna le. Eller snarare så här, jag vill inte äta piller för att inte känna. För det är det man gör. Allt fler äter psykofarmaka för att inte känna. För att bara vara. Och man vill inte det. Man kan börja se ett intresse för tro. Andlighet. Det har redan börjat på många sätt. Och allt det här händer. Om du zoomar ut och tittar på de stora. Så nej, det har helt rätt. 80-talet, 90-talet, 2000-talet, 00-talet i början. Alltså, det var tuffa år. Det var tuffa decennier. Det är tufft nu också för alla. Men för oss som är nationalister och för oss som arbetar så har det blivit betydligt enklare. Så folket har det värre i det att demografin är som den är och så vidare. Men när vi har det enklare att nå ut och att arbeta, så är det faktiskt. Och jag tror att vi kommer, i kraft av att vi fortsätter att vara oanständiga när det behövs, vi är oförvitliga när det behövs, och att vi verkligen ligger i, så kommer vi få se hur svenska områden etableras. Vi kommer få se hur allt fler kommer se att så här, aha, det är det här nationalismen. Och kvinnor kommer kliva fram för att männen inte gör sin plikt, det ser vi också. Och kvinnorna kommer ställa krav på männen, vilket gör att männen helt plötsligt kommer göra sin plikt, för män är ganska enkla på det sättet. Mycket av de här sakerna händer för att de måste hända, antingen för att allfader Gud vill det, eller för att du tar något jungianskt perspektiv på arketyperna, men det händer saker. Och jag är ju fylld utav liksom kämpalust och ser framtiden väldigt ljus faktiskt.
Ja, väldigt många bra poänger där. Just med den här verklighetsförvrängningen som det här etablissemanget arbetar med. Och det är så viktigt att bara lyssna på sin kropp och sin känsla. Jag brukar ta upp det som exempel när folk frågar om vad är ett utanförskapsområde. Om det är ett område som du befinner dig i när du känner att du behöver få lite upp lite puls, du behöver kallsvettas lite, du behöver kolla dig över axeln. Om du är inte längre hemma, du är i någon annans område och du känner inte dig trygg, lita på den känslan. Och jag tror att det är det som många gjorde fel i början i det tidiga oppositionella arbetet, att man någonstans utgick ifrån att vi är rationella varelser. Och vi har en befolkning som är oinformerad, och det är därför det här händelseförloppet har ägt rum. Mm. Men det finns någonting som har funnits med oss en längre tid än det här förståndet. Och det är ju våra instinkter och vårt känsloliv. Och när de här unga tjejerna behöver gå på, vilket det är ju som en epidemi utav att de måste gå på depressionshämmande tabletter. Att det är någonting i kroppen som säger att det är någonting som är väldigt, väldigt fel över hur jag lever gentemot hur jag borde leva. Och att man verkligen lyssnar till. Och sen är det en till intressant sak med det här invandrargänget som sitter och poddar och lyfter upp lite mer drastiska metoder än vad etniska svenskar kanske gör. Och jag tror att många på vår sida brukar tillskriva det att de har det här kortet utav sin egen etnicitet, vilket gör att det blir svårare för etablissemanget att måla ut dem som rasister eller nazister eller vad det än må vara. Men det kan finnas en till aspekt till också som jag tycker att man faktiskt ska lyssna på. Det är att nu börjar vi lära känna invandrarnas kultur i bred bemärkelse på allvar, för att det är så nära oss. Men det här är ju människor som faktiskt är... de är inte bara uppväxta i det, utan de har varit en del utav det genom generationerna. Och kommer du från de klanstrukturella förhållanden som de här MENA-gängen kommer ifrån, då vet du att man ska komma till rätta med de här problemen. Det är inte bara gärningsmannen man ska släpa till rättsväsendet och deportera, utan det är en klanöversten, det är någon som är ansvarig för den. Medan vi svenskar är så individualiserade, så den som ansvarar för dig, det är ju du själv. Mm. Nej, det är din byäldste som ansvarar för dig. Precis.
Det är jätteintressant det du säger, för att du säger precis det som Mustafa Panshiri säger. Han säger nämligen så här att problemet med mångkulturen, eller varför det inte lyckades, det var att det var i mötet med svenskarna. Alltså när de här människorna från Möna möter svenskarna, det är då det inte fungerar. För att vi är så pass skilda. Så att han menade på det. Hade vi bara varit hårdare och satt ner foten och så hade det funkat med integration, var på, jag tror Chang, eller om det är Jens Gahn man säger, att, men då hade vi ju inte varit Sverige. Nej, Sverige klarar inte av Möna. Där har du det. Och det som händer nu är att Sverige slutar vara Sverige och Sverige blir Sverige Möna. Det vill säga att vi kommer få en liberaldemokratisk diktatur. Vi kommer få ännu hårdare repression, för att det är enda sättet för makten, precis som i Irak eller Iran eller Syrien eller vart du nu tar vägen. Det enda sättet att hålla den här typen utav länder i någon form av ordning, det är hårda nypor. Så Sverige slutar vara Sverige. Vi ger upp våra medborgerliga fri- och rättigheter för att kunna ha en liberaldemokratisk mångkultur och bli mer som Möna, Afrika eller vad du vill. Och det är därför de har rätt. Och det var därför man borde ha lyssnat på oss för 20-30 år sedan. Vi visste vart vi var på väg någonstans. Och nu är vi där. Men fortfarande så är det ju som du säger att vi kan skapa, vi kan behålla Sverige på platser där vi är i majoritet. Där vi tillsammans bygger, precis som Orania i Sydafrika och på andra platser. Det är det som återstår för dem som vill. Där kommer Sverige finnas kvar. Stockholm, Göteborg, Malmö med nästan 50% utlänningar. Det är inte Sverige längre.
Nej, och jag tror att när de här socialliberalerna kommer skruva åt och försöka tuffa till sig för att komma till rätta mot de här problemen, då kommer vi, vad som brukar refereras till som anarkotyrannin, alltså ett tyranni för oss som försöker leva laglydigt och en anarki för de som skiter hit. Men jag tror att det går djupare än så. Jag tror att det går in i klanerna till att varför det känns hårdare för oss. Det är för att vi är så individualiserade och rättssystemet är anpassat för våra normer över hur vi har valt att leva. Så vi känner av tillskruvningen. Mm. Medan de som har den här klanstrukturella miljön, de har sina oaser där de kan andas. Och blir de lite tillskruvade lite emellanåt när polisen är och trakasserar dem under vissa sammanhang. Ja, det är jobbigt när det händer. Men sen när de kliver ur det, ja, men då är de i en miljö där de kan andas helt fritt. För att det är de som bestämmer i den miljön. Och vi saknar sådana miljöer. Som du mycket riktigt påpekar och som Orania har här. Det är också en, bara ta det här exemplet rörande Orania och visa vilken kraft det är. Jag har vänner över, som bor i olika delar av Sydafrika. Jag har rest mycket i Sverige, jag har rest mycket här nere. Så jag är ganska bekant med landet och jag har socialiserat med många runt om i landet. Och det finns en gemensam nämnare nästan i princip överallt. Det finns vissa liksom outliers. Och det är att folk är väldigt försiktiga med att skaffa barn på grund av en ängslighet över rådande omständigheter. Det kan man ju se i Sverige också, men kanske lite mer i abstrakt mening över med klimatet och överbefolkning. Alltså saker man inte riktigt kan greppa som inte är påtagliga utan som har varit mer indoktrinerade. Men här är det då rörande brottslighet och ekonomiska terroriseringen utav den vita minoriteten med black economic empowerment och hur ska vi försörja oss. Så de väljer att avstå i ganska stor utsträckning att skaffa barn. Mm. Och sen så åker det till Orania och det är inte ovanligt med 10 barns familjer. Det är som danat. Och det är för att de kan andas, slappna av och jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt för just kvinnor att kunna känna den tryggheten av att kunna hänge sig till sin familj och kunna träda in i rollen som fru och mamma. Och det är att kan inte en kvinna slappna av, hur ska hon då kunna hänge sig till rollen som mor på ett bra sätt?
Och några lyckliga kvinnor, förhoppningsvis ganska många, kommer att i Sverige inom de närmaste åren faktiskt antingen av egen kraft eller i en del av en redan befintlig familj där man är ett ungt par eller ett yngre par eller för den delen ett, alltså vi kan skaffa barn ganska sent i livet så att det finns inte alltså ursäkterna ska man kanske passa sig lite för här, men ett par som antingen som en del av ett par där man flyttar till en plats där det är bättre än på många andra ställen, till exempel där jag befinner mig i Algarås med omnejd, där vi har allt fler svenska nationalister som är uttalade, där vi liksom är en naturlig del av omgivningen, där vi också har mycket, mycket mer säkerhet och trygghet och en känsla av frid på ett helt annat sätt. När jag är ute och rör mig här så är det inga konstigheter. Det finns de kvinnor som kommer att förstå detta. De kommer att tillsammans med sina bättre hälfter då, eller på andra sätt komma hit eller på andra platser där det här händer. De flesta kommer tyvärr inte göra det. De kommer för att man är vanedjur, man kommer liksom bita sig fast där man bor, man kommer hitta ursäkter, det kommer vara jobbigt, man prokrastinerar. och så vidare. Det är så verkligheten ser ut. Det gör man ju till och med i Sydafrika. Det är ju inte så att alla flyttar till Urania fast de någonstans vet att de borde göra det. Och det är jättesorgligt. Men framtiden har alltid skapats och formats av minoriteterna. De starka minoriteterna. Det kommer vara samma sak här. De kvinnor som väljer bort detta och väljer liksom att fortsätta leva som de har gjort. Och de män som väljer bort detta och fortsätter att leva som de har gjort. Ja, de kommer att... Ja, vad som sker, sker. Va? Men de som väljer tvärt emot och de som faktiskt tar ansvar, som menar allvar, som är vuxna uppgiften, de lägger grunden för ett nytt folk, en ny framtid, en svensk framtid. Och det kommer dröja, men det är det man gör. Och det där kan vi se. Jag vet att det är så här. Sanna mina ord, för att jag kan min historia. Jag har sett och läst och förstått hur historien fungerar. Och det är så det går till. Så att här kan var och en göra sitt eget val, naturligtvis. Och jag hoppas ju att så många som möjligt väljer att bli en del av den rörelse som faktiskt finns, där vi skapar trygga platser, områden, där vi tar hand om varandra, där vi söker oss framåt. Och det kommer hända en massa tokerier. Det kommer bli fel på många ställen och det kommer gå åt skogen på andra. Men det kommer bli riktigt jävla bra på många ställen. Och det är där vi skapar en framtid. Vi är alla nya på det här. Vi har inte behövt leva så här. Vi har inte behövt liksom tänka på det. Vi har haft staten och kommunen och vi har haft allt det här. Polisen, det var vårt våldsgäng. Liksom. Allt det här är borta. Så nu gör vi om och så får vi pröva oss fram. Och det är fantastiskt att vara en del av detta. Och ha det här långa perspektivet. För det är det man måste ha. Och här kommer det du säger ske. Det vill säga att man känner tryggheten och helt plötsligt så behöver du inte äta din psykofarmaka. Helt plötsligt lever du det liv som du var menad att leva. Helt plötsligt så får du en liten bulle i ugnen. Helt plötsligt så kommer det fler och fler små barn som skriker och stormar runt på villagatorna. Helt plötsligt så händer allt det här. Och det händer för att naturen vill att det ska hända. För att Gud vill att det ska hända. Men vi måste göra ett grundläggande arbete. Och det är att skaffa de här säkra platserna.
Det finns en väldigt vacker aspekt på det som du är inne på här, som jag bara vill belysa, som ligger lite outtalat. Och det är någonting som är så oerhört vackert. Och det är när det kommer till de här släkterna som utgör den här bredare gemenskapen. Dels så har vi haft de här helt förödande statliga policyserna utav vaggan till graven. Du ska alltid bli omhändertagen utav staten, vilket gör att kvinnan eller mannen ska stanna i sitt förhållande för att den personen vill, inte för att den behöver. Och så har man då lockat med subsidier till att personen ska lämna för att du har din ekonomiska försörjning och din ålderdom säkrad oavsett vad som än händer. Och det är klart att det finns ett eget ansvar hos varje enskild individ där. Men vi som människor, speciellt om du zoomar ut och kollar på oss som grupp, det du reglerar får du mindre utav och det du subventionerar får du mer utav. Och vi har subventionerat en ensamhet i Sverige till den graden att jag tror att vi är ett av de ensammaste länderna i världen när man kollar på så här ensam hushåll. Och det är det som är så vackert när det här börjar blomma upp och nu när man själv har familj och man ser över att vänskaperna går över generationsgränserna. Vilket för mig som var uppvuxen frikyrkligt har en viss igenkänning av det från min uppväxt. Men i övrigt när jag blickat ut så tycker jag mig inte se det i överhuvudtaget. Och det tror jag är någonting som ligger liksom djupt rotat i oss. För jag tror att det är det som är normen i vår liksom mänskliga evolutionära historia. För man ska prata om, jag behöver inte gå in på evolutionslära, men man kan prata om så här, typ adaptiv evolution. Alltså hur vi som människor anpassar oss till olika miljöer och hur det ärvs med oss. Så är det ju det som vi alltid har fallit tillbaka på. Att ja, men, våra föräldrar var kompisar och vi är kompisar och våra barn kommer vara kompisar. Precis. Och där någonstans så får man någonting väldigt, väldigt starkt.
Ja. Och förstår då, kära lyssnare, förstår då varför det är så viktigt att bränna ner Svenskarnas hus? Förstår vi nu detta? Vi förstår varför vänstern gör det de gör. De hatar oss. De hatar det vi gör. De hatar den långsiktiga idén om ett folk som kommer samman. Att vi återigen växer ihop. Att vi växer ihop och att vi utstrålar kärlek, lojalitet, vänskap och kraft i att bygga nytt. De hatar det faktum att vi har gått ifrån att vara destruktiva. För det har vi varit som rörelse under många år. Vi har pratat väldigt mycket om att liksom riva ner och att gå till storms mot och så vidare. Och det finns aspekter av detta. Men nu när vi då tar klivet och säger att vi ska bygga upp. Vi ska bygga någonting vackert i denna liksom fulhet ni har skapat. Vi ska föra människor samman. Vi ska se små barn springa glada med liksom i gräset. Vi ska inte göra det som världen gör. Därför hatar de oss med ett rent hat. Och därför är det så viktigt att ni alla blir en del av den här positiva nationalismen, den här organiska nationalismen, den här som bygger, som skapar, som vänder ryggen åt världen och säger att ja, ni får göra vad ni vill. Vi kommer hålla oss för goda för att bli så som ni är. Och det kommer vara tufft. Men tillsammans, alltså, vad sa han när han gifte sig med kronprinsessan? Kärleken vinner överallt. Och det är det den gör. Den gör det på riktigt.
Ja, tack Magnus. Och för våra lyssnare som vill hjälpa er att bygga upp det som har brunnit ner, vart ska de vända sig?
Man går in på detfriasverige.se och där finns alla uppgifter. Man kan hjälpa till ekonomiskt. Vi har Swish och vi har banköverföringar och alla de här sätten. Som jag tror till och med vi har krypto om man vill det. Och det vill man kanske. Detfriasverige.se finns all information på. Man kan också följa oss på Twitter och Telegram och vilka.
Och om man vill följa dig så skriver du på Substack under
magnussoderman.nu. Det är min lilla privata hemsida.
Mm. Ja, men härligt. Tack så mycket för att du vill komma och gästa.
Tack själv, Jonas. Det var mycket trevligt. Hoppas vi kan göra om det här framöver. Om kanske lite gladare ämnen, även om det var ganska positivt på sluttampen.